Varmt välkomna till dagens gudstjänst och ett extra varmt välkomnande till er som är nya här. Jag heter Ester.
Och jag heter Penny. Och vi kommer idag tillsammans leda gudstjänsten med Rebecka Steneskog. Och den som kommer predika är Mattias Martinsson. Och han kommer också leda lovsången med Ina Backendal och Therese Martinsson.
Och innan vi drar igång så tänkte vi dela ett bibelord. Från 5 Mosebok 32 och 6. Är inte Gud din far, din skapare? Är det inte han som har gjort dig och format dig? Och det tänker vi innebär att det är Gud som har skapat oss till sin avbild. Och att vi är precis som han vill och att vi är perfekt skapade. Och det vill vi ta med oss in i den här gudstjänsten. Ja, vi ber en bön.
Tack Gud för denna dag. Tack för att alla som är här. Tack för att vi får vara här med alla. Tack för att vi får fira gudstjänst tillsammans. Amen.
För att vi får komma och tack för att jag får dela lite om Compassions arbete i fält. I maj har jag jobbat 4 år på Compassion och det har varit utreseförbud och det har varit inreseförbud. Så inte förrän i oktober förra året fick jag åka ut i fält för första gången. Då åkte jag till Filippinerna och jag tänkte, vad ska jag dit och göra? Det är alldeles för långt bort och det var det också. Men när jag träffade barnen så min initiala känsla var, nu ska jag vara cool och svensk. Det höll i 20 sekunder. Jag träffade Jake som är 12 år och är fadderbarn i Compassion. På den direkta frågan, vad gillar du att göra, så svarar han från hjärtat bara, basket, jag älskar basket. Och då tänker jag, men jag såg ju en basketkorg på Compassion Center, att han bara, nej. Basketen, det är samtidigt som hemkunskapen och jag är le chef i vår familj. Jake bor med sin mamma, styvfar och 1, 2, 3 syskon, ett fjärde på gång, på 5 kvadrat. Inga madrasser, alla ligger på cementgolvet och sover. Och den bilden ni ser på Jake där till höger, så står han stolt i sitt eget kök där han är chef. Lyssna nu, på fullaste allvar, han skulle inte överleva utan den hjälp som fadderskapet ger. Så tack alla ni som är faddrar. De andra 2 tjejerna är Shaira, hon är 22, och sen är det Ermelita som är ungefär i min ålder någonstans. Vi avslöjar inte den. Shaira, julen 2010, är hon ute och sjunger Christmas carols, julsånger med alla andra barnen för alla andra i hela kvarteret. På kvällen kommer hon hem och får höra att hennes pappa har blivit mördad av 3 tjuvar som försökte sno hans trehjuliga taxi. Han var den enda med inkomst i hela familjen och allting gick över ända fullständigt. Så Shaira och hennes syskon blev intagna i Compassion-programmet. Hennes mamma fick hjälp och nu är Shaira precis nyutbildad mellanstadielärare. Hon skulle kunna med den lönen jobba i storstan. Och då väljer hon, kan jag få jobba på Compassion Centret som fröken? Så jag kan ge som gåva vad jag har fått som gåva. Så tack alla ni som är faddrar. Ermelita och hennes man, vintern 2013, så blev de av med sin bostad och alla sina ägodelar. Allt bara försvann i ett enda nu. Hennes man blev av med jobbet. Han får ett litet skitjobb av sin farsa. på kyrkogården som dödgrävare. Och lyssna nu då. I 2,5 år bor han, Ermelida och deras 2 små pojkar på gravarna. Så när jag träffar de här människorna och hör de här historierna, så vill jag bara komma tillbaka och säga tack alla ni som är faddrar. Jag har med mig broschyrer. De finns där ute. Ta med dig en sån, information om Compassion. Du kan swisha om du vill, men helst skulle jag önska att du blir fadder. Och jag har med mig 9 specifika barn. Ja, ni hör ju att det här ligger mig varmt om hjärtat. Nu ska vi i undervisningen, i serien Vem är Gud eller Bilder av Gud, så är rubriken Gudsbilderna. Och idag har vi kommit fram till rubriken Fullkomlig förälder. Har du den, Henrik? Finns ett lejon och ett lamm där någonstans? Fullkomlig förälder. Och jag tänkte, jag tar mig själv som exempel. Ja, den var bra du. Nej, men det här är ju helt, det här går inte att undervisa om utifrån ett eget perspektiv. Därför att ingen av oss lyckas här. Men vi har alla ett exempel att följa i fadern som visar oss sonen, och sonen som uppenbarar fadern, och anden som säger sig vilja vara våran hjälp till tröst och stöd i föräldraskapet. Så mitt mål är inte att ta några egna exempel idag, det är tur det. Men om jag ska bara ställa en, inte en retorisk fråga, men en lite självklar fråga. Och ni ska inte svara högt nu. Vad är din viktigaste tanke? Vilket är det viktigaste du tänker? Och du ska inte svara högt. Alltså, det här beror ju lite på vem du är. Alltså, är hon intresserad av mig? Det kanske finns några tonåringar som ställer sig den frågan. Och några andra undrar lite grann, hur är det med boräntan? Och några andra, är ni med? Så att vem du än är, så kommer du att ha ett olika svar på den frågan. Men om vi nu tänker att vi är söndagsskola, då är ju svaret alltid Jesus. Vilken fråga fröken än ställer, så är svaret alltid Guds kärlek. Så den största frågan jag vill mena att du kan tänka på, hur stor är Gud? Och du kommer heller aldrig riktigt få ett fullständigt, klockrent eller totalt eller ett färdigt svar på den. Utan vi behöver växa med den frågan. Och där har du svaret på, hur gör vi med våra gudsbilder? Du behöver växa med den frågan. Men risken finns att jag har växt upp i kyrkan och på något sätt lärt mig rutinerna, så att jag lite håller mig till de här klassiska som jag växte upp med, och så växer jag inte med gudsbilderna. Så Jesus ger oss ett fantastiskt, ett personligt, vad ska jag säga, högst privat exempel när han med lärjungarna liksom en kväll vid öppna spisen eller brasan där, så säger någon av dem, Herre, lär oss att be. Och Jesus säger, Fader vår. Jag vill bara räcka upp handen och säga, vet han om att Judas sitter vid bordet? Vet han om att Petrus kommer svika sista natten? Och så säger han, Fader vår. Så han lär dem ett språk. Och sista natten med gänget i ett semane, samma sak. Han påminner dem om ursprungsspråket när han böjer knä vid den där stenen och säger, Abba, Fader, för dig är allt möjligt. Han liksom inkluderar hela gänget och relaterar till Gud som far, som ett barn. Och det här är den klassiska, den vanligaste bilden kyrkohistoriskt som vi har använt. Och problemet blir när vi börjar prata om Gud som mor. För då blir vi, i alla fall jag har historiskt blivit lite nervös. För jag säger, wow, var kommer den bilden ifrån? Men den är mycket vanlig i hela Gamla testamentet och framförallt i evangelierna. Så det jag ska försöka göra nu är att måla bilden av Gud som en far, som en mor, men mer än en far och mer än en mor. Så därför är den stora frågan, hur stor är Gud? Och låter du den gudsbilden explodera? Låter du den växa med ditt liv, med din tro, med dina växande reflektioner och funderingar? Vi tar det första bibelordet, psalm 103. Ni har era biblar, jag har en bibel här också, men den ärligt talat är den mest för syns skull, för jag ser inte vad som står i den. Psalm 103 och vers 13 och 14. Saltaren är ju i Gamla testamentet, ja, nästan lite så där i mitten av din bibel. Alltså, ja, hoppas du hittar den. Lycka till. 103 i alla fall. Vi ska bara läsa två versar. Jag läser från Folkbibeln 2015 års översättning. Så som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som vördar honom. För han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. Det finns ett biologiskt övertydligt ord i den här texten. Och roten till det ordet är en affektion. Så när vi i svenska översättningen skriver förbarma, så är det bäst. Det är för lite. Det räcker inte med vad grundtexten vill säga. Engelskans compassion ligger närmare, men det räcker ändå inte. I den här texten som du har läst nu, så som en far förbarmar sig, ordet för förbarma där och också senare i texten, så förbarmar sig Herren. Lyssna här nu då. Gud förklarar i grundtexten, jag är som en ammande mor. Jag är som en ammande mamma. Och den kopplingen som mjölken ger mellan mamma och barn, den näringen, det är vad han säger när han säger som en far förbarmar sig. Den var man inte riktigt beredd på, hörni. När han använder ordet far så tänker jag att han skulle ha något manligt, något, liksom, något stort och muskulöst, och helt plötsligt så målar han bilden av en mamma som ammar. Och helt plötsligt så förstår vi att Gud är som en far men också som en mor. Men han är mer än en far och mer än en mor. Och gång efter annan så vill både gamla och nya testamentet slå fast de här sanningarna för oss då. Kommer ni ihåg i Gamla testamentet, nu behöver ni inte slå upp det här, men i första krönikeboken eller konungaboken så finns det en berättelse om två prostituerade kvinnor som båda får varsitt barn. Den ena mammans barn dör och så snor hon den andra mammans barn. Alltså det är en helt horribel story. Och sen är det väl, är det kung David eller kung Salomo som ska ta beslut i att hur ska han liksom skilja det här barnet åt? Och han bara låtsas ju givetvis, men bara, vi hämtar ett svärd och så delar vi på barnet. Och storyn är så horribel, den är så, det är helt galet, hur är det möjligt? Men det gör ju att den sanna mammans hjärta kommer fram. Och så säger hon bara, ge barnet till henne, för att mitt barn måste få leva. Det är grundtextordet i psalm 103 här. Sån kärlek, som den här prostituerade mamman hade till sitt barn. Så vill Gud förklara sin kärlek som far, som mor, men mer än en far, mer än en mor. Din bild av Gud behöver ständig tillväxt, mognad, utveckling. Vi bläddrar igen så kan ni få se lite vad jag menar. För de flesta av oss börjar med frågan, vad gör jag? Jag ställer mig själv den frågan fortfarande. Vem är jag? Och någonstans så kommer frågan, vad är tillbedjan och vad gör Gud och vem är Gud? Men när du kommer till evangelierna så kommer du att upptäcka att om du vänder på hela frågeställningen så kommer du få rätt svar. Om du börjar uppifrån och ner, vem är Gud? Vad gör han? Då kommer det att svara på, vad är tillbedjan? Och vem är jag i ljuset av det? Och vad ska jag göra? Därför att alla människor, alla fjortisar frågar sig, vem är jag? Och det är, hör mig rätt, det är en viktig fråga. Så du behöver inte skippa den frågan. Men jag tror att om du börjar fråga dig själv, vem är Gud? Vad gör han? Och att gudsbilderna på något sätt får väcka, får växa och får liksom förmeras, så kommer du mer och mer att landa i att aha, jag är skapad av en skapare. Han har en avsikt, en plan, ett mål och en mening med hela mitt liv. Problemet är bara att flertalet av oss känner kamp och kramp i fråga om de här frågorna just. Jag tror att det är för att vi börjar nerifrån och går upp. Och jag tror att Bibeln lär oss gång efter annan. Kör uppifrån och ner. Jag är medveten om att flera av oss troligtvis har en bättre eller sämre på en fallande skala god relation till våra föräldrar. Alltså det finns de av oss som till och med har blivit lämnade av en förälder och någon som har blivit lämnad av båda alldeles för tidigt i livet. Så det är inte helt enkelt eller okomplicerat att ta sig an det här att Gud ska vara en far eller Gud ska vara en mor. Så därför behöver vi vidga bilderna. Men lyssna här nu då. Att kalla Gud för fader är en Guds önskan om en nära och varm relation till dig. Enligt Efesierbrevet 1 och 4, du behöver inte slå upp det, så utvalde Gud dig som sitt barn innan världens ens var till, säger texten. Att bli utvald av en helig och härlig himmelsk fullkomlig förälder kan vara särskilt läkande för dem av oss som har en smärtsam barndom. Så jag tror att Gud vill själavård med att måla stora bilder för oss. Din bild av Gud förändrar helt enkelt synen på dig själv och andra. För om Gud är en kosmisk sadist så skapar det ett universum baserat på fruktan. Om Gud är en fruktad fadersfigur så skapar det en familjedynamik baserat på skuld. Om Gud är en krävande förälder så skapar det en underdånighet baserat på att inte duga och man känner skam. Därför är Jesus jätteviktig för oss. Därför att han målar bilden av en fullkomlig fader. Eller mer än så, en fullkomlig förälder. Och han gör det gång efter annan. Jag vill bara nämna några bibelord som ni inte behöver slå upp. Jesaja 42, vers 14 säger att Gud är en barnaföderska. Den kan du lura lite på. Det är en strikt moderlig uppgift kan vi säga. Det är nästan en uteslutande moderlig uppgift. Och Gud målar sig själv här som en barnaföderska. Och den versen ställs i bjärta kontraster till bilden av, alltså verserna innan så står det härskri, manliga hjältar, det är muskelmakt mot fienden. Och helt plötsligt så kommer han och målar bilden av sig själv som en mor. Och Jesaja 66, vers 12 och 13 säger att Gud ammar, Gud bär barnen på sin höft. Att Gud sätter oss i knät, och lyssna här, det står som en mor tröstar sina barn. Hör ni språket? Och det är likadant i Hosea och psalm 131. Men vi tar nästa bibelord i Efesierbrevet 3 och vers 14 och 15. Och i Efesierbrevet, alltså breven är ju lite längre fram i Nya Testamentet någonstans där. Och i Efesierbrevet är ganska kort, så det är liksom insprängt mellan alla möjliga. Den som först hittar det får gratis fika. Efesierbrevet 3 och vers 14 och 15. Därför böjer jag mina knän inför Fadern, han från vilken allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag har ju läst den här versen i 25 år. Det är nästan så att jag kan delar av den utan till och gärna memorera den eller citera den för mig själv. Därför böjer jag mina knän inför Fadern, han från vilken allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Men är det någon som har folkbibeln och ser att det är ett litet kryss där, en liten stjärna efter far? Om du har folkbibeln så kommer du upptäcka att det finns en liten eller en annan översättning på just ordet far. Tydligen så säger grundtexten någonting med varje familj. Och det här förändrar ju versen totalt. Inte att versen var dålig innan, men nu är versen fantastiskt mycket större. Och bilden blir ännu mer klarare. Därför böjer jag mina knän inför Fadern, han från vilken allt som kallas varje familj får sitt namn i himlen och på jorden. Vi hinner inte slå upp Lukas evangeliet 15, men där har vi ju alltså kvinnan som tappar bort ett guldmynt, herden som tappar bort ett får och pappan som är en fullkomlig far som har två halvdana söner. Den ena flyttar hemifrån, den andra bor hemma men tycker sig inte ha några rättigheter trots att pappan för länge sedan har sagt allt mitt är ditt. Så det handlar inte om att fadern inte är fullkomlig, utan att sonen faktiskt inte ser det. Så att fadern i sin fullkomlighet är den han är, gör det han gör. Men sonen som bor hemma är lite förblindad. Så det är inte förrän när lillebrorsan kommer hem som han ser faderns liksom fulla karaktär. Och här har vi ju alla de här galna handlingarna. Vi vet ju att pappan, han kör ju inte någon sån här power walk, utan han ger sig ut på ett löparsprint och liksom springer upp sonen på vägen hem. Och vi har ju läst det här så många gånger, så vi vet att judiska finfarbröder sprang inte överhuvudtaget. Punkt. Alltså, fina farsor springer inte. Och det fanns jättemånga anledningar till det. Dels så var de tvungna att lyfta upp sin linnefod och då visar de benen, och det skulle de ju aldrig göra. Och så liksom, ja, det var mycket krångel med att springa. Det var bara liksom no-no på den grejen. Och här bryter pappan alla protokoll. Men finns det någon som saknas i den här bilden? Alltså, Jesus pratar bara om en storebror, en lillebror och en pappa. Lyssna här nu då. Jag saknar mamma. Han berättar ingenting om mamma. Däremot så agerar pappan som en mamma. när han springer. När han kramas. När han kysser. När han ger sin mantel. Är ni med? Alltså, flera av de här handlingarna är inte pappiga överhuvudtaget på den tiden heller. Så att här får vi oss en stor bild av Gud som omfamnar det skandalöst vämjeliga att fadern gör detta är faktiskt värre för en farisé än vad sonen har gjort mot fadern. Var ni med på den sista där? Alltså, vi tycker att sonens svek är ju jättestort, men att fadern nu springer, det är helt otänkbart för dem som lyssnar på Jesus. Jag kan tycka att det är sonen som ska slänga sig på backen och säga ursäkta och förlåt och allt han har övat på, jag är inte längre värdig och så vidare. Lyssna här. Det finns en familj, och det här är en true story. Det jag berättar om Jesus här är en liknelse. Men nu kommer en sann story om en familj i Glasgow. Där deras dotter bara lämnar hela familjen. Vill inte ha någon kontakt med sina föräldrar. Och till slut är hon utfattig, bor på gatan och säljer sig själv. Då får hon höra att hennes pappa har dött. Så hon tänker bara, nej men, vad gör jag? Och helt plötsligt så får hon ett litet tillvaknande. Så hon åker hem till Glasgow, skyndar hem till huset. Och det är sen kväll när hon kommer fram. Hon tänker, ska jag knacka på dörren? För det är så länge sedan så att jag bor ju inte längre här. Det här är inte mitt hus, det är inte mitt hem. Men hon tänker, nej, jag borde få gå in. Men hon knackar i alla fall och tänker, de har ju alltid låst. Men hon knackar, ingen kommer till dörren. Hon knackar och ingen kommer till dörren. Till slut så bara, vad är det här? Mamma måste ju vara hemma. Då tar hon i dörrhandtaget och dörren är upplåst. Och det går en ilning genom hela hennes kropp. Hon tänker, hur är det möjligt? Mamma och pappa bor ju inte på Öckerö. Där de har öppet jämt. Det är alltid låst i Glasgow. Så hon springer upp för trapporna in i mammas sovrum och väcker sin mamma som ligger och sover. Chockad vaknar och bara, men älskling, är du hemma efter alla år? Så hon kramas och omfamnar och dottern bara, men mamma, varför är ytterdörren öppen? Nu då? Den har stått öppen sedan du drog. Det är bilden. Det är den övergripande, större bilden som du och jag ständigt måste vidga. Vi måste återerövra den och säga, den bild jag har av Gud räcker inte. De bilderna, de liksom små fragmenten, de snuddgrejerna som jag har rört vid, de räcker inte. Vi tar nästa bibelord, jag tror det är Kolosserbrevet, va? Är det det? Vi får se. Ja, det är det. Kolosserbrevet 1. Det är ännu längre bak i din bibel. Kolosserbrevet, och nu är det bara 3 versar. Kolosserbrevet 1 och vers 15-17. Han är den osynlige Gudens avbild. Först född för allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt. Tronförstar och herradömen, härskar och makterna, allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allt och allt hålls samman genom honom. Alltså, det här är ju en jättestor vers. Den här berättar ju, hur stor är Jesus? Inte bara hur stor är Gud, utan hur stor, hur oändligt sjukt stor är Jesus? Och så målar han liksom bara, förstfödd, Guds avbild, för allt skapat, osynlig, tron först där. Han lager på lager är själva klädseln här då. Han pratar om härskare och makterna. Och sen landar han i allt hålls samman genom honom. Nu är vi tillbaka till grundtanken i psalm 103. Varför bryr sig Herren om oss? Inte bara för att han har förbarmande över oss eller om oss, utan för att vi är stoft, sa texten. Stoft är sånt som pulveriseras. Stoft är sånt som blåser bort och som liksom singlar ut lite grann. Och så kommer Kolosserbrevet och säger: allt hålls samman i honom, eller genom honom. Så att om mitt liv är rörigt och liksom ibland sprider sig lite för vinden därför att det är mycket som händer. Det är inte bara elprisen och räntan, utan det är Putin och Ukraina, och det är Israel i Gaza och Hamas. Och det är mycket som ser ut att liksom desintegreras. Det håller inte ihop. Och så kommer han och säger: allt hålls ytterst samman genom honom. Sista bibelordet nu då. Den här kan ni nästan utan till. Johannes evangeliet kapitel 1 och vers 12. Johannes evangeliet kapitel 1 och vers 12. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Fjärde i Nya testamentet. Där har vi han. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Alltså, Johannes evangeliet är ju 21 fantastiska kapitel. Det är ju få som kan måla den här stora storyn så bra. Men jag får ärligt säga, redan i vers 12 så går han bananas. Helt otroligt att kunna sammanfatta den där gigantiska sanningen om vem är Gud, vem är jag, hur förstår jag mig själv i förhållande till vem han är. Är han min far? Ja, han är mer än min far. Är han min mor? Ja, men han är också mer än min mor. Så oavsett vart vi är på skalan, hur våra föräldrar har förhållit sig till oss, så har vi en Gud i himlen som är vår fullkomliga förälder, och han ger oss rätten att kalla oss hans barn. Nu ber vi. Tack gode Gud för evangelium. Evangelium som säger oss vilka vi är, men främst vem du är. Och i ljuset av den du är så förstår vi oss själva. Så i ljuset av Jesus så skulle vi vilja be dig, Herre, hjälp oss att höra det Jesus hörde vid dopet. Du är min älskade dotter. Du är min älskade son. I dig har jag mitt behag. Och att vi mer och mer, dag för dag, får utgå ifrån den verkliga verkligheten. Att jag är hans, och det förändrar allt. Amen.
Säger, så anar jag en viskning och den säger ömt mitt namn. Du kan vila i din vandring som ett barn i moderns famn. En sann bild av Gud, att han är vår förälder, och där får vi vara. Jag tänker att vi gör så här, att vi sjunger refrängen tillsammans, om man känner att man vill sjunga med när den återkommer några gånger. Så här går refrängen. Blott en dag i taget, en stund, ett ögonblick, jag tar ett steg i taget i detta liv jag fick. Blott en dag i taget, en stund, ett ögonblick, jag tar ett steg.
Vi ska ta en stund när vi får fortsätta vara inför Gud genom att få, om vi vill, tända ljus här bak som ett tecken på det som vi bär inom oss, som vi vill ge till Gud. Vi kan också få förbön, och då är det några som har blåa band som man kan få komma till. Och jag säger, som jag sagt under lägret, att du kan komma med det som, om det är något speciellt, men du kan också komma bara för att få förbön. Ibland måste det inte vara liksom, det här tänker jag på, utan man kan bara få komma och säga, be för mig. Och sen så tog jag fram också den här lådan här som vi hade med oss under lägret. Där vi under veckan har fått lägga ner lappar där vi har skrivit böner till Gud. Och jag tänker att det kan få också symbolisera alla de ljus och böner som har blivit bädda under den här veckan. Så kan vi bara få fortsätta under den här stunden också bara få be för allt det. Så jag låter den stå här, så kan vi liksom också få vända en blick till att få fortsätta att be för, precis som Penny och Esther sa här innan, alla de här beslut som har tagits och fortsatt hitta gemenskap nu här på öarna. Så jag tänker att vi kan börja med att ställa oss upp så det blir lite lättare att röra oss, och så fortsätter vi att sjunga och vara inför Gud.
Du är min gode fader.
Att om du känner att det också är någonting du har gått med så du skulle vilja dela här idag, så kom fram till mig och sätt dig bredvid mig, och så ska vi hitta ett tillfälle så att du får dela det som du har på ditt hjärta också. Men vi fortsätter att sjunga och lovsjunga och vara inför Gud. Mattias sa ju här att den som snabbast slår upp bibelordet där får gratis fika. Men idag är det så fantastiskt att alla får gratis fika, för det är mingelfika. Det är Guds nåd, eller vad säger ni? Ja, men innan vi ska få fortsätta gemenskapen där bak vid fikaborden, så vill jag bara säga, om det är så att du vill prata med någon, så finns vi som har varit med här i gudstjänsten idag, och även våra pastorer Josefin och Kajsa. Man kan gå in på nimbuskyrkan.se om man inte känner att man vill rycka tag i någon här idag. Men jag vill bara säga att gå inte ensam med det du funderar över. Låt oss prata tillsammans. Låt oss fundera tillsammans om vem Gud är. För jag tror det händer någonting när vi delar det med varandra. Så gör det. Och idag så jag hittade en annan liksom sändningsord som liksom istället för välsignelse, men som jag tror också ligger välsignelse, som jag skulle vilja dela just liksom på temat med fullkomlig förälder. Så ta emot de här orden innan vi, eller nu och sen ska vi sjunga en sista sång tillsammans också. Men ta emot dessa orden. Gå i frid som Guds älskade barn. När vägen är svår, må Kristus vandra med dig. När vägen är lång, må Guds ande lyfta dig. När vägen är farlig, må Gud omsluta dig. Amen. Jag tycker vi ber en bön också. Jag känner att vi behöver göra det. Tack Jesus för att du är den du är. Tack för att du är våran fullkomlige förälder. Tack för att du är så mycket större och bättre än vi någonsin kan få förstå. Men jag ber också om att vi än mer ska få smaka på det och än mer få komma närmare den sanna bilden av vem du är och hur du ser på oss och vilka vi är i dig, Herre. Herre, tack för att vi fått fira gudstjänst tillsammans, och tack för att vi får fortsätta gemenskapen med fika och fortsätta än in hela vägen in i veckan som kommer, Herre. Vi lägger hela den här veckan i dina händer, Herre. I ditt namn, Jesus. Amen.